P1 Dokumentär. Miniserie.
Det började med telefoner. Ja, alltså typ med en iPhone 11. Man tjänar så mycket pengar man kan. En tusenlapp, det räcker inte. Vem vill inte ha 10 000?
Diego åker till rikare stadsdelar och begår rån för att tjäna snabba pengar. När hans tränare konfronterar honom ställs Diego inför ett val. Det här är berättelsen om ett Sverige där vart femte barn lever i risk för fattigdom, men där fotbollen kan vara en väg bort från kriminalitet och ekonomisk utsatthet.
Den ekonomiska fattigdomen är det största hotet.
Du vet, efter skolan, vad ska man göra? Man umgås på torget och det är lätt att man hamnar fel, man träffar fel personer.
Det är väl det som ett klassamhälle är. Att vissa människor har tillgång till allt och andra har inte tillgång till något.
Men när man har sporten att vända sig till, då har det som en trygghet.
Därför jag kom hit med fotboll, man träffar ju vänner, man skrattar, man mår bra. Brödraskap helt enkelt.
Jag tror det, fotbollen, alltså, det är så grej för folk. Det var fotbollen som tog mig tillbaka och min mamma också.
Jag är ung, men vi blir vuxna snabbt här. Jag är ung, men vi blir vuxna snabbt. Vuxna snabbt.
Jag heter Ulrika Nandra och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Ung och fattig. Tredje delen, gänget eller laget.
Okej killar, kom igen då. Så vi kör igång. 2, 4, 6, 8, 10.
Torsdag kväll på Länsmansgårdens idrottsplats på Hisingen i Göteborg. Hector och Valeria gör upp lagen och delar ut färgglada västar.
Okej, vi väljer nu.
Det är träning med Solväders FC. I kväll är det de äldsta killarna som tränar, från 18 och uppåt. De flesta har gett upp sina proffsdrömmar och skaffat jobb eller börjat plugga istället in i centrala Göteborg. Men de fortsätter ta spårvagnen hit två kvällar i veckan för att träna med Hector. Träningen drar igång. Hector Valeria går längs sidlinjen, pekar och ropar instruktioner. Det var han som startade klubben 2009 som en motvikt till bland annat bilbränder och annan kriminalitet i stadsdelen Biskopsgården. Biskopsgården klassas som ett så kallat särskilt utsatt område och här är inkomsterna bland de lägsta i stan.
Vi hade stora problem i Biskopsgården på den tiden. Problemen hade börjat mycket tidigare än 2009. Men 2009 blev kulmen när vi förstod att vi måste göra någonting annat. Och för mig var det väldigt viktigt att kunna få i varje kille om att om vi gör det här och ni idrottar, vi kommer att möta andra människor, vi kommer att lära varandra. Vi kan hjälpa varandra på travet om vi är tillsammans i klubben. Och det gjorde vi. Vi gjorde någonting för att bygga upp en framtid för dem med. Så att de inte skulle stagnera, stanna där och kanske börja tjäna lätta pengar genom att göra dumheter.
Fattigdom och kriminalitet hänger ihop. Det är väldigt tunn gräns mellan fattigdom och kriminalitet. Och det är någonting vi tänker på och det är någonting vi försöker jobba på.
Vid sidan av planen står 22-åriga Mirza. Han är uppvuxen här i Biskopsgården och har spelat i laget sedan han var liten. Nu pluggar han till läkare och har fått rollen som sportchef i Solväders FC.
Jag och Hector Valera faktiskt, vi har pratat om det ett bra tag just nu. Om hur jag och han kan hjälpa Biskopsgården och ungdomarna i Biskopsgården att hålla sig borta från kriminaliteten. Och få in dem i en vardaglig syssla så att de håller sig borta ifrån torget. Håller sig borta ifrån umgås med fel människor. Så de inte har så mycket tid i det utan istället de lägger sin tid på skolan och sen på fotbollen.
Den ekonomiska fattigdomen är det största hotet i Biskopsgården. Man behöver inte vara geni för att förstå att det är jättejobbigt. Men som sagt, fotboll har varit för mig en nyckel för att komma i kontakt med mängder med människor och samtidigt kunna ämna vägen för många andra i det svenska samhället.
Jag följer denna
Jag tror det mesta är att man inte har tillräckligt mycket pengar och familjen inte kan försälja dig. Så man försöker försälja sig själv och familjen och tjäna så mycket pengar man kan. Och svart så man slipper betala skatt också.
Från Biskopsgården går resan norrut med spårvagn och buss mot stadsdelen Backa på Hisingen i Göteborg. I ett betonghus ut med bilvägen bor 15-årige Diego tillsammans med sin familj. Precis som Biskopsgården är Backa ett område där inkomsterna är lägre och arbetslösheten högre än i Göteborg som helhet.
Hur ser det ut för din familj och för dig?
För mig själv, jag har en mamma som jobbar väldigt mycket och bra, men min pappa däremot, alltså min pappa är förtidspensionär så han gör ingenting.
Området där Diego bor klassas av polisen som ett så kallat utsatt område. Förutom socioekonomisk segregation har problemen i Backa också varit stora med bland annat gängkriminalitet och öppen narkotikaförsäljning.
Hur vanligt upplever du att det är här i Backa?
Jag ser det väl dagligen, men det har blivit en vana som man bara går förbi. Alltså jag tänker inte på det så mycket, men till exempel det kan finnas barn här som går runt och tänker, vad gör de? Varför går de runt så? Varför har de på sig si och så? När man ser till exempel en person gå runt med en väldigt dyra jacka, då man tänker, varför gör jag en sån jacka? Jag borde få en sån jacka, då jag borde göra som han. Alltså föräldrarna kanske inte jobbar, kanske bor med under socialens pengar. Jag hade inte heller tyckt det var roligt.
Alltså de här husen som vi ser bara rakt vid sidan om planen här.
Ja.
Om du skulle karaktärisera dem på något sätt.
Ja, det här är ju det som inte är renoverat. Det här är den gamla delen av Backa Röd. Så här, så om man ska hårdra det, så är det här liksom den fattigare delen då, den icke-renoverade delen.
För de ser ju onekligen ganska tråkiga ut, de här husen rakt över med brun. Jag vet inte vad det är. Är det stenhus, betong eller vad kan du det där?
Det är verkligen betong. Nej, men det här är ju precis så här tråkigt som en svensk förort kan vara.
Det är september 2021 på Backavallen i utkanten av bostadsområdet Backa Röd. Leif Sjökvist är ungdomsansvarig i Hisings Backa FC, laget där Diego spelar. Nu går han runt i sitt gråa skägg och bygger sarger kring de minsta barnens planer.
Vi ska ha ett sammandrag sen för 6- och 7-åringar. Så jag håller på att bygga upp 8 rinkplaner.
Och så är det träning ikväll?
Ja, träning ikväll med pojkar 06-07.
Leif jobbar som idrottslärare och har varit fotbollstränare i Backa i mer än 30 år. Under den här tiden har han sett hur stadsdelen förändrats.
En del är ju då att kriminaliteten har ökat. Eller jag vet inte om kriminalitet, men gängbildningen har ökat. Det är en större handel med narkotika av olika slag.
Varför tror du att det då får fäste i en sån här stadsdel?
Det tror jag beror på att det finns liksom en, kallad nyfattigdom, en socialt utsatthet, att unga män, framförallt unga pojkar, de lyckas inte med skolan. Och sen när de slutar nian så det finns inte så mycket val för dem, och det de väljer, det klarar de, de har ingen motivation, och då blir de hängandes. De blir hängandes mellan en struktur och en icke-struktur. Och då kommer ju organisationen, gänget.
Så ditt lag här nu som du tränar ikväll, vad är deras förutsättningar?
Mina killar. Jag ska säga att hälften har det ju ändå ganska bra. Va? De har familjer, de sköter skolan. Och sen är det väl en annan hälft som inte är lika bra. Den andra hälften där är ju den man försöker liksom jobba lite mer med. För att de behöver mer stöd och mer hjälp.
När var det senast någon du såg att någon behövde nya fotbollsskor?
Jag ser många av de yngre har ju alldeles för stora skor. Man ser att det är inte något som man köpt. Antingen har man hittat det, eller också är det brorsan. Alldeles för stora. Sen finns det sådana som absolut inte har. Och jag har exempel, kanske inte i den här åldern, men yngre ålder i alla fall, att de slutar för de har inga skor. Vi kan ju inte gärna säga till Hassan eller Alfred att du har sett, du har inga fotbollsskor, har ni inga pengar så kan vi köpa på det. För oftast har man så mycket, nej, det är det beror på. Liksom. Men man vet att det är det.
Det finns ju ingen vedertagen definition av vad fattigdom är, men att de flesta skulle nog ändå vara överens om att det finns fattigdom. Men sen hur vi förstår det eller hur vi pratar om det, det kan ju skilja sig åt.
Tove Samselius är forskare på Malmö universitet och jobbar på Rädda Barnen med frågor om socioekonomisk utsatthet. I oktober 2021 släppte Rädda Barnen en rapport som visar att fler än 20% av alla barn i Sverige lever i risk för fattigdom eller risk för social exkludering. I rapporten sticker Sverige ut på flera sätt.
Dels kan vi se att inkomstklyftorna i det svenska samhället har ökat ganska markant, snabbare än i många andra länder. I Rädda Barnens barnfattigdomsrapporter till exempel så kan man se ganska tydligt just hur det finns fler barnfamiljer i Sverige idag som har det ekonomiskt väldigt bra än vad det har funnits tidigare. Men det finns fortfarande då grupper utav barnfamiljer som har det ekonomiskt mycket sämre, och de som har det allra svårast ekonomiskt, om man då jämför med de andra grupperna så att säga, har fått det mycket, mycket sämre.
Det är ju ett väldigt ojämlikt samhälle du egentligen beskriver här.
Ja.
Det började med telefoner. Alltså, telefonen är dyrt, alltså, folk vill ha telefoner. Det började typ med en iPhone 11. Vi tog en kille, sen vi tog den från honom. Sen efter det började med mopeder, sen vi sålde dem till äldre. Och vi ville ha pengar, snabba pengar. Och det var så det började.
Det är februari 2020. Vid Selma Lagerlöfs torg kliver Diego och hans kamrater på bussen. De åker västerut mot de exklusiva villaområdena vid havet.
De sa till mig att man får aldrig råna i Backa. Ingen får råna i Backa som bor i Backa. Om du gör det, det blir stora konsekvenser för dig. Så vi åkte typ till Torslanda, till Skogome, ja, det mesta av det.
Ni åkte till områden som är lite rikare, kan man säga så?
Exakt. Typ när jag var med mina vänner, de sa till mig, de bara, varför ska vi inte råna dem? De sitter på pengar, säger jag bara, men jag behöver ingenting. Sen de bara, men vi behöver, säger jag bara, okej. Bara ett par gånger, sen ett par gånger, det blev till flera gånger.
Varför tror du att du gjorde det?
Jag tror det var mest för grupptrycken, men ja. Man vet själv, alltså, grupptryck, det gäller lite bara för grupptryck. Alltså, alla har egen vilja. Men jag tror nog, alltså, de sa till mig, ja, kom vi gör det. Så jag tänkte så, varför inte, det är mina kompisar, jag gör vad som helst med dem.
Ja. Men fanns det också en känsla av att du faktiskt ville ha mer pengar?
Förut, när jag hade börjat med det, jag tänkte, faktiskt, en tusenlapp, det räcker inte, vem vill inte ha 10 000. Men jag tyckte själv det var bara för gruptik, för jag hade inget jag behövde.
För jag antar att du ser att människorna du stjäl ifrån blir rädda.
Ja, väldigt rädda. Väldigt rädda.
När vi träffas är det september 2021. Under 11 månader rånade, stal och misshandlade Diego tillsammans med sitt gäng. Vändpunkten kom när hans mamma tog kontakt med socialtjänsten och fick in honom på ett program med syfte att motverka rekrytering till kriminella nätverk. För Diego var det första steget till att bryta med gänget och hitta tillbaka till skolan och fotbollen.
Min mamma, hon satte mig på SSPF, och om ni inte vet vad SSPF står för, det står för socialskola, polis och fritid. Och de sätter en person med dig och de pratar med dig. Du skriver massa papper, du uttrycker dina känslor. Du pratar om varför du gjorde det och varför man inte borde göra det. Ja.
Vad tänker du om den tiden nu, det är ett år sedan?
Alltså, den tiden det var väl där jag måste varit som lägst. Alltså, det är helt otroligt att jag ens gick med på att göra sånt. Jag är sjukt stolt över mig att jag la ner med det där. Jag är sjukt stolt över min mamma att hon tog tag i mig och sa till mig att inte hålla på med sånt. Jag fortsatte träna. Det var fotbollen som tog mig tillbaka och min mamma också.
Hur viktigt tror du att fotbollen är för i ett område som Backa här till exempel?
Jag tror fotbollen, alltså, det är så grej för folk. Mest de i tonårsåldern. För tänk om fotbollen hade funnits, vad hade de gjort på fritiden? De hade ju inte haft bättre för sig, de hade gjort dumheter. All min fritid går till fotboll, alltså, det är en sak som jag har passion för. Det är allt.
Okej, lyssna. Det är det stora hela, helt okej. Jag tycker att vi försöker rulla bollar här på jättefina änglar.
Det är den sista matchen för säsongen för 15-åringarna i Hisingsbacka FC. Tränaren Leif Sjöqvist samlar ihop laget i halvlek.
Vad tycker ni själva?
Det är bra. Det är bara småfel. Ja. Vi vill lägga våra pass.
Ja. Ja, men det kommer. Vi ska hoppa länge.
Det är länge.
Okej, gubbar. 2-1. Kom igen,
bra grabbar, kom igen.
Spelarna går ut på planen igen. På det offensiva mittfältet spelar Diego. Efter en tuff period under förra året ser tränaren Leif att han har förändrats.
Ja, nej, det var ju risksignaler på honom. Fältassistenterna berättade och då hade jag ett snack med honom. Så att jag har hjälp, men det finns ju inga garantier att. Men det verkar på han själv också. Jag tycker att han känns mycket mer harmonisk nu. Han har egentligen de mesta förutsättningarna för att bli en bra fotbollsspelare. Han får jobba lite med huvudet och inställning bara.
När du säger att han ser mer harmonisk ut nu, kan du beskriva lite vad det är du såg då innan som jämförelse, så att säga?
Ja, alltså om jag sa till honom någonting, korrigera, så blir han skitsur. Fast nu kan han ta det på ett helt annat sätt. Jag hoppas att han stannar på rätt sida.
Hisingsbacka vinner till slut matchen med 3-1. I det sena höstmörkret väntar nu en lång bussresa hem till Backa. Det finns ingen publik, inga bilar som skjutsar. De här killarna är vana vid att åka kollektivt till och från sina matcher. Vid sidan av planen står Diego med sitt svarta lockiga hår tillsammans med tränaren Leif.
Du, han har ju varit lite orolig för dig. Kan du förstå att han var orolig en gång?
Ja, det är Leif han har haft mig länge. Alltså, han känner mig ända sedan jag var liten. Så han kom fram till mig och berättade för mig. Sen jag kopplade direkt. Det var faktiskt viktigt för då han fick mig tänka på sakerna långsiktigt. Han satte mig på plats många gånger.
Satte det på plats, är han sträng eller?
Ja, Leif han är sträng, men det är bra.
Är du sträng? Ser du på dig själv som sträng, Leif?
Ja, jag får ju lyssna på vad de säger. Sträng men rättvis, du är nöjd.
Du, vad vill du med fotbollen?
Jag vill komma så långt som möjligt. Alltså, att bli proffs. Alltså, fotboll, alltså, det är min passion.
Vad säger du, Leif?
Man ska alltid ha drömmar. Och det är inte jag och mannen att säga bu eller be om. Men utan drömmar kan det ju absolut inte bli något.
Jag började här när jag var 9 år. Hade jag inte börjat den här klubben när jag var 9, hade jag nog, är det lätt att man hamnar på en annan väg istället för sporten, så kanske jag spenderar fritiden på annat. du vet, efter skolan, vad ska man göra? Man umgås med vänner, man umgås på torget. Och det är lätt att man hamnar fel, man träffar fel personer. Nej, men när man har sporten att vända sig till, då har det som en trygghet.
Tillbaka i norra Biskopsgården. Det är träning med de äldre killarna i Solvärders FC. Flera av spelarna i laget har varit med här ända sedan de var små. Nu är de unga vuxna, på väg mot egna karriärer. En av dem är 21-årig Mohammed Botam som pluggar för att bli socionom. Varför blev du just socionom?
Jo, för jag kommer från en bakgrund med mycket fattigdom och kriminalitet och så vidare. Jag kommer från ett utsatt område, så det har drivit mig till att plugga till socionom.
Hur skulle du vilja beskriva det här laget, den här klubben?
Det är mer än bara ett lag och det är mer än bara en sport här. Alltså. Vi driver den här verksamheten för ungdomar speciellt. Eller till vi, alltså Hector då. Han har plockat många från gatan kan man säga. Han har räddat många liv. Ja, det här är mycket mer än bara fotboll.
Jag markerar planen nu strax, kille.
Under elljusen går tränaren Hector Valeria med koner och bollar. Under de 12 åren som Solvärders FC har funnits har han tränat hundratals killar. För de allra flesta, säger Hector, så har fotbollen fungerat som en motvikt till fattigdom och kriminalitet. Men tyvärr inte för alla.
Hur många har du på ett ungefär mött som har fallit in i kriminalitet, missbruk, sitter i fängelse eller till och med har dött av de här unga människorna?
Det handlar om ungefär 40-tal personer som på senare tid bara som har hamnat där. Och 20-tal till som sitter inne i fängelse. Så det är väldigt, väldigt många människor som man känner till som har kommit in i det här. Och man blir överraskad. Men mängder av människorna som vi har haft i klubben, de har inte hamnat där. För de har fått möjligheten att kunna se något annat, en annan väg ut. Och det kommer hela tiden killar som berättar om att nu blir jag läkare, nu jag blir ekonom, civilingenjör. Jag bara njuter.
Kan inte du bara dra vad du vet att folk pluggar till här då, på ett ungefär?
Här har vi en legitimerad apotekare. Där har vi en person som vi studerar till revisor. Där har vi en ingenjör, student, ingenjör. Där har vi en ekonom. Men mer än så vet jag inte.
Sportchefen Mirza pekar mot sina lagkamrater. Om bara ett par år kommer han själv vara färdig läkare. Och han är långt ifrån den enda i laget som valt att studera vidare. Trots att de är uppvuxna i ett område med fattigdom och kriminalitet så har de, tack vare fotbollen, lyckats hitta en väg framåt.
Det är gratis att träna i Solvärders. Det kostar inte pengar att komma in i Solvärders. Är de fattiga kan de komma att träna i SFC gratis oavsett. Fattigdomen, som sagt, ingen mår bra av att vara kriminell. Men vissa ser det som det enda alternativet och det är fel. Men så har vi även vissa människor som har lyckats. Exempelvis här har vi 2-3 personer som har lyckats väldigt bra i sitt liv och de är också härifrån.
En annan av spelarna i laget är 18-årig Anas som egentligen heter något annat.
Hur länge har du spelat fotboll med Hector här?
Jag har spelat sedan jag var liten, sedan jag var 12 år gammal. Alltså när man bor i såna här omständigheter så självklart är det en risk. Det är ingen risk, det är snarare en alternativ. Antingen kommer du hit tisdag och torsdagar och tränar eller så ägnar du dig på aktiviteter i gatan.
Men varför väljer du fotbollen då?
Det handlar om mig helt enkelt. Kriminalitet är inget för mig. Det finns inget lyckligt slut där. Det är inget fint. Därför jag kom hit med fotboll. Man träffar ju vänner. Man skrattar. Man mår bra. Så det är en gemenskap. Det är en känsla. Det är brödraskap helt enkelt.
I nästa P1-dokumentär miniserie hör du om kvinnorna i den undre världen.
Jag har varit med mycket i en mans värld, förstår du? Och jag är ju en tuff tjej. För att du inte ska fucka mig, jag fuckar dig tillbaka, förstår du? Jag klarar mig själv.
Det är inte lätt som tjej att vara i den kriminella världen. Men jag backade liksom inte för att hänga med på saker och ting.
Jag tog en cigarett. Jag tänkte, jävlar, det här blir nog det sista jag röker nu. För vi har åkt fast.
Du har hört tredje och sista delen av P1-dokumentär miniserie Ung och fattig av Ulrika Nandra. Diego heter egentligen något annat. Slutmix, Henrik Henriksson. Producent, Martin Jönsson. Det här är ett program från 2021.
Du lyssnar på P1.
Det har normaliserats. Alltså, när jag var liten, jag kände ingen som hade dött av våld. Alltså, det var en sällsyn grej. Sen så nu med tiden, det händer för ofta.
Nu är det så här bara, hörde du det här? Ja, svär. Och sen fortsätter du med din dag liksom.
Det här är ett utdrag ur P1-dokumentärserien Tensta Calling av Randi Mossige-Norheim.
Har det varit något på sista tiden då?
Ja.
Men har du varit här i natten?
Ja, jag har skott hos min förrgår.
Förrgår?
Ja, en kille jag känner.
Men var det någon skadad?
Ja, foten och armen.
Och den som blev skadad, känner du den?
Ja, jag vet vem de är. Hej! Vad händer?
Det här är min syster. Min syster Faria. Hon är 24 år gammal, bor och är uppvuxen i västra sidan av Stockholm.
Hej, hur mår du?
Jag mår bra.
Är det bra?
Det är en tjej som har sett livet. Så skulle jag säga om henne.
De senaste åren är det något som har hänt. Unga män, ibland så unga som 16-17, går omkring med vapen. Pojkarna från förr är nu tungt kriminella, yrkesprofessionella mördare som växt upp. Gatuvåld blev deras metod för att lösa problem. Öga för öga säger det helt oberörda. Faria säger att hon vill göra något åt skjutningarna. Att någon måste göra något. Annars kommer ännu fler drabbas och fler lik kommer begravas.
Alltså, de flesta krigen i Stockholm har mycket med makt att göra. För att när man ser de här killarna så är de, hur ska jag förklara det? De är jättehårda, de har på sig mörka kläder, de är täckta, så de täcker halva ansiktet. De är aggressiva, de är självsäkra, de har många tjejer som vill ha dem. Men sen, det här är bara bakom stängda dörrar. När man öppnar de här dörrarna så ser man mycket osäkerhet, så ser man depression. Att de har hamnat i kriminalitet på grund av att det är status och de söker efter det. Men att det är ingenting de vågar prata med varandra om. Jag ska göra osäkerhet till någonting, att man vågar säga det. Så jag ska göra det här och prata om sina känslor till en trend.
Faria har just fått en idé, den bästa idén. Hon vill få alla kriminella killar att prata om deras livsstil och varför den idag lever den livsstilen. Hon har en teori och vill undersöka om den stämmer. Hon tror att orsaken till kriminalitet är osäkerhet. Faria filmar när hon pratar med dem och hon säger att om hon får en kriminell kille att våga prata om sin osäkerhet så kommer de andra finna styrkan och lämna skuggan. Som det säger, om en äter, alla äter.
Det finns vissa ungdomar, det går inte att prata med dem. Det går inte. De är för insatta i det här. De är typ det, för dem det är leva eller dö. Men vi ska inte fokusera oss på dem. Vi ska fokusera oss på dem som är på väg dit. Se till att det blir mindre våld. Och mindre skottlossningar och att mindre killar, alltså mindre ungdomar dör. Små pojkarna som sitter och kollar på allt det här, de vill också ha den här statusen och de vill också det och det. Men varför ska ni behöva döda varandra eller varför ska ni behöva göra det och det? Alltså min bror blev min motivation, min lillebror.
Att de inte ska bli som din bror?
Precis.
Det här var ett utdrag ur P1-dokumentärserien Tensta Calling av Randi Mossige-Norheim. För att lyssna på hela serien eller andra P1-dokumentärer, lyssna i appen Sveriges Radio Play.